Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hur var det på träningen?
Jag såg Fredrik Weigel där faktiskt. Han blev ju bänkad.
Just det, de var kvar och ja, tränade. Ja. Och bodde kvar, ja. Björklöven alltså.
Precis, för de har ju Djurgården på Hovet här på onsdagen ju. Så jag stötte på Fredrik Andersson också. Gamla SSK-bekantingen ju.
Just det, Gnesta-sonen.
Ja, så han var på väg hem och hälsa på sina föräldrar där i Gnesta. Medan de andra då åkte vidare med bussen. Men Weigel var inte så glad. Eller han var glad i och för sig. Han snackade med Kalle Brattenberger nu på träningen här, eller liksom i korridoren där. Och, men han hejade inte på mig. Jag vet inte, han var inte så glad på mig kanske efter min artikel där, när jag skrev att han blev ju faktiskt bänkad där efter, av Viktor Stråhle när han något snack va, mot domaren. Han, du säger någonting där, Andreas?
Ja, men det var ju i alla fall, det var i alla fall en ja, han protesterade. Det var ju ett domslut, alltså ja, protesterade mot domslut. Protest mot domslut heter det innebandy. Finns inte i det, väl vad kallar de det? Abuse of officials.
Ja, eller? exakt. Ja. Exakt. Så den gode Weigel var glad idag i alla fall efteråt.
Mm. Bratten och han har ju ett förflutet.
Ja. Precis. Så de snackade länge och skämtade och så där. Men han vill inte heja på mig.
Hälsade du på honom och han?
Nej, men vi hade ju, när jag jobbade sist där så hade vi ganska mycket med varandra att göra särskilt.
Mm. Ja.
Så jag hade nog förväntat mig kanske lite hej där.
Ja.
Men det fick jag inte.
Ibland får man gå halva vägen först.
Ja, jag försökte nog gå lite halva vägen också. Men, det är en stor profil ändå tycker jag, Fredrik Weigel.
Absolut. Stor profil i ligan. Och du var ju inte den enda som rapporterade om det här med att han blev bänkad efteråt. Både VK i Umeå rapporterade om det och jag såg hockeysajterna rapporterade om det. Och, ja, det var väl lite öppet mål där trots allt. Ja. Han kanske var mest sur på sig själv.
Eller? Ja, så kan det nog ha varit.
Ja.
Men Viktor Stråhle ville ju inte erkänna att han bänkade. Det tyckte jag var lite, det kunde han väl ha gjort. Det är väl inte så.
Ja. Det är din tolkning.
Ja, precis. Det var min tolkning. Ja, det var nog alla andras tolkning också, ja, tror jag.
Det var det. Han är väl lite pressad också. Han behöver inte mera tjafs och snack, kanske, Viktor Stråhle, trots allt. Jag tror att han är ganska analytisk av sig. Väljer vad han vill ska komma ut och inte, och hur det ska landa.
Mm.
Och sådär. Mm. Jag tror han har ganska bra koll på det.
Mm. Ja.
Ja, får se om de stöter på varandra igen. Ja. SSK och Weigel.
Det sa faktiskt Weigel nu när jag kom på att vi kanske ses i slutspelet, sa Weigel till Bratten.
Mm. Ja, det är inte omöjligt alls. Det är en potentiell semifinal.
Mm. Kvartsfinal också.
Kan bli en kvartsfinal om SSK tappar det lite nu.
Mm. Mm.
Hade han 22? Hade han, va? Fredrik Weigel.
Mm.
Eller hade han... Jo, precis. Jo,
tänkte på.
Vi kommer väl dit. Annars 16.
Jaha.
Det är ju lite avsnittsnummer kan man säga. Eller 116. Ja, välkomna allihopa. Det är ett nytt poddavsnitt som spelas in här på tidningsredaktionen i Södertälje på Storgatan. Andreas Hansson här. Leif Granlind ser nyklippt och fräsch ut.
Det har du också klippt dig. Du ser också,
det har jag faktiskt. Sjukt nog. Sitter här nyklippt av båda två. Du inspirerade mig kan man säga. För jag kände det. Men nu är det dags. Så nu sprang jag ner på stan. Och ja, fixade det.
Det är synd att ingen kan se oss bara. Men
det, nej. Vi det får ni skippa ta. Ja, det är nog till deras fördel tror jag. Nej. Ja. Men 16, har du någon nummer 16 som du kommer ihåg från SSK-åren, historiken? Eller så där?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Nej, och jag såg det är som du kommer på.
Jag såg det på körschemat också. Nej, jag kan faktiskt inte komma på någon på rak arm, får jag erkänna.
Nej, jag tänkte annars på faktiskt när jag började, spontant nummer 16, Emil Billberg. Nej,
det ringer ingen klocka där kanske.
Nej. Nej, det var väl en sån här collegevärvning, en fjärde center som var väl Per Nygård som värvade honom tror jag, men blev väl ingen supersuccé, men han gjorde väl, fyllde väl sin roll hyfsat och sådär. Men ja, det blev väl inte så mycket mer än så. Men honom kommer jag ihåg. Annars när jag tittade tillbaka, Samuel Fagemo hade nummer 16.
Hade han det? Ja, okej.
Okay. Under den korta tiden som det varade.
Tre matcher var han inne va?
Ja, det var väldigt kort i alla fall. Mm.
Det var ju omdiskuterat kommer jag ihåg när han var inne bara i tre matcher.
Mm. Ja, Stefan Johansson.
Domaren?
Ja.
Backen?
Ja.
Han hade 16.
Han hade 16. Assisterande kapten var han också ett tag. Precis, domare numera i Hockeyallsvenskan. Är han en av de man pratar minst om domare? Det är mycket, det är andra domare som får mycket mer fokus.
Ja, det brukar vara en fördel när man inte pratar så mycket om domare. Det brukar betyda att de är bra.
Ja, jag tror han är ganska bra faktiskt. Jag vet inte, jag reagerar sällan på att han, att just han gör någonting. Johan Lorraine.
Ja, namnet känner jag igen.
Ja,
nej, det var med säsongen va?
När de gick, ja precis, i ettan ja. Exakt. Gjorde väl en del poäng, var väl någon slags spetsvärmning mitt i säsongen. Mm. På andra sidan av det spektrat, Alexander Larsson, kommer du ihåg honom?
Nej.
Nej, riktigt dålig svärmning. En av de här som skulle vara SHL-meriterad och lyfta SSK 14-15 när de åkte ur.
Var det då de hade tvillingarna Ahlström också?
Ja, inne? Exakt.
Och det var en riktig fiaskosäsong alltså.
Det var tidernas fiaskosäsong. Mm. Han dumpade dem till Vita Hösten sen. Och där gjorde han massa poäng sen. Såklart.
Lite som Harjo och Felix Olsson då, kan man säga.
Det var på den tiden när SSK, när ingen spelare lyckades i SSK men lyckades överallt annars.
Mm.
Men det känns som att den trenden har vänt på något sätt.
Ja, det känns som att det blåser nya vindar i SSK nu.
Andra spelare är lite snabbare med nummer 16. Daniel Ljungqvist var uppskattad mångsidig back. Mest defensiv kanske när SSK gick upp 06-07. Var kvar i elitserien ett tag. Niklas Bergfors hade 16.
Mm.
Den korta tiden han var i A-laget. Det var inte så länge. Drog tidigt till NHL. Patrik Nyberg på 90-talet. Kanske några som kommer ihåg det, för tidigt för mig. Men var med där. På 80-talet fanns några stycken. Thomas Gustafsson från Flen. Var med ett par säsonger, så jag kan tänka mig att någon kommer ihåg honom ändå. I det äldre gardet som kanske lyssnar.
Mm.
Guldsäsongen 85 fanns ingen med nummer 16 faktiskt.
Okay, intressant.
Men året efter 86, då var de ju i SM-final.
Mm.
Då hade Peter Loob nummer 16.
Mm.
Mm. Och går man längre tillbaka så finns det på 70-talet Tommy Bergman.
Oj.
Gamla,
ja,
ju storbacken. Pionjär får man säga också. Var ju...
Det var nummer första till NHL va?
Precis. Så ja. Och fanns en Stig Karlsson på 60-talet som jag tror var ganska uppskattad av den generationen som var så långt tillbaka. Mm. Har vi några sådana lyssnare så får man ju gärna höra av sig såklart.
Om det, ja, det vet jag med säkerhet faktiskt att vi har många äldre lyssnare.
Mm. Ja. Avsnitt 116 alltså, och ska vi prata lite nutid så är det ett SSK med stark medvind för tillfället får man säga. Och det har väl blåst kraftigt åt det hållet större delen av säsongen, men nu är det nog stormvarning nästan i medvinden för de här segrarna mot Djurgården och Björklöven. Det var ju precis vad man, ja, det var precis vad SSK behövde tror jag.
Mm. Ja, SSK är på en bra plats just nu. Djurgårdsmatchen blev ju en nyckelmatch, att man lyckades slå dem, man motade det Djurgårdsspöket, det tror jag var viktigt. Sen så slog man också Björklöven då, som man också inte hade vunnit mot. Men där tror jag att det var liksom mer tillfälligheter, att det liksom inte hade blivit fler segrar under säsongen. Men jag tror också att det var viktigt att de vann där också. För att man märkte på träningen idag att det var lite mer uppsluppet. Avslappnat. Och nu vet ju SSK att man kan slå alla lag i slutspelet. Man har ju vunnit minst en match mot alla topp 6 konkurrenterna. Så att det, ja, och man gjorde det med att man tajtade till defensiven. Det är det man, det är därför man har vunnit där. Men, och tack vare fantastiskt målvaktsspel av Thomas Scholl. Så det kanske vi kan komma in på lite närmare sen. Men det är egentligen inte offensiven som har gjort de här segrarna.
Nej, men jag tänkte att vi skulle prata lite om Thomas Scholl alldeles strax. Men just bara generellt vad de här segrarna betyder, så är det ju precis som du säger, tycker jag också. Och det är ju inte heller att man har någon vinst mot Björklöven i oktober, utan nu är det ju ändå den senaste matchen. Och med tanke på att slutspelet är 3 veckor bort, så är det ju det här man kommer komma ihåg. Och då blir ju också prestationerna där de har varit nära att vinna men tappat eller inte fått ut haft effektiviteten till exempel. De segrarna, eller de matcherna blir ju i ett annat ljus på något sätt tack vare att man nu vinner de här två. Och då blir ju inte den här, det här fiaskot i Globen blir inte lika allvarligt. 0-1 förlusten borta mot Björklöven blir, det blir någonting annat. Det blir mer som ett undantag nästan, höll jag på att säga. Inte riktigt, men ändå den här senaste, de här senaste prestationerna var bra. Och ja, det var det beskedet vi pratade om förra veckan, och det var det beskedet de behövde ge till alla som följer SSK. Och svårt att hitta någonting att anmärka på egentligen, och precis som du är inne på, vi kan väl gå in på Thomas Scholl direkt, för att alltså, ja, målvaktsfrågan har ju varit en ständigt omdiskuterad ett sånt ämne, aktuellt ämne hela säsongen, och att han då kliver fram på det här sättet i det här läget, i den här delen av säsongen, och mer eller mindre spikar igen och gör ett par bra räddningar också. Det är inte så att han står och bara har ett jättebra försvar framför sig, utan han får ändå göra ett par ingripanden som är bra och som kräver sin målvakt. Och jag är förvånad över att han, jag vet inte, det är som en annan målvakt på något sätt jämfört med tidigare på säsongen. Han överarbetar inte situationerna längre, han håller igen i sin målvaktsteknik. Han, jag vet inte, det är som att något har fallit på plats. Jag vet inte, vad var det för hjärnskakningar han hade där för några veckor sedan?
Nej, men alltså, han har ju själv, han sa det till mig här efter Djurgårdsmatchen, att han fick ett mental break där och fick vila både kroppen och huvudet under 3 veckor och när han inte kunde spela. Och det har nog hjälpt till lite grann, men det är helt klart att han har höjt sin nivå den senaste tiden här under de här 2 matcherna. Så jag har väl egentligen aldrig liksom, vad ska man säga, jag vacklade väl lite där när kritiken var som liksom, när det stormade som mest kring målvakterna, men jag har ändå liksom försökt försvara målvaktsparet den här säsongen, så att jag vet inte, vatten på min kvar kanske ta i, men jag tycker ändå liksom att man har kunnat anat ändå att det fanns det här i honom, men det är ändå så, man är ändå lite överraskad igen, att det har varit så här bra under de här 2 viktiga matcherna.
Nej, det är ju framförallt de här 2 matcherna som kanske kan få opinionen att vända, eller kan Thomas Scholl få opinionen att vända nu till hans fördel, tror du?
Ja, men jag tror ju det. Jag menar, det är ju bara att titta på de här två insatserna. Det är faktiskt han som vinner matcherna, egentligen båda matcherna åt laget. Försvarsspelet är bra, framförallt mot Djurgården. De släpper till en hel del mot Björklöven. Men då står ju Thomas Scholl där och tar de här puckarna. Och det man också kan säga i de här 2 insatserna, det är att den här lite billiga pucken som har liksom inte kommit. Och det som du säger där, liksom att han överarbetar inte situationen längre. Utan han står rätt och han tar puckarna, svåra puckar. Är det uppåt krysset, ja, men då höjer han en axel. Och det ser ganska lätt ut också. Och det tycker jag tyder på att han är på en väldigt bra plats just nu personligen själv, Thomas Scholl.
Men just att han inte känns så här spretig, fladdrig. Det ofta känns tidigare som att han har blivit nästan överraskad när det kommer ett skott på något sätt. Eller att han har inte känts särskilt trygg och pålitlig. Och jag kommer ihåg särskilt en Björklöven-chans. Nu kommer jag inte ihåg vem som bröt in på mål. Men det var en som bröt in på mål och Scholl var väldigt följsam. Han höll ihop kroppen hela vägen och det fanns som inga luckor riktigt där, och sen var det väl ett skott utanför, tror jag, till slut, men han täckte
ändå.
Det
var en ny finnen, tror jag, en av finnen.
Ja, Hemmelainen kanske det var, eller det var en annan, men i alla fall att det skottet täckte han ändå ut med axeln, så att säga, så att det fanns, ja, hade den gått klockan inte krysset kanske den hade gått in, men det var nästan stängt där, och det har jag inte sett från honom riktigt, utan då har han försökt någonting annat, kanske stöta med klubban så att han öppnar upp sig eller någonting annat, va? Och att han har blivit överspelad nästan av sig själv på något sätt. Det var oväntat, måste jag säga ändå, att han ser så här stabil ut.
Släpper inte lika många returer heller, tycker jag. Och jag menar,
nej, precis. Och det har ju också varit en faktor.
Ja, och någon retur måste liksom, han kan inte suga åt sig alla puckarna, utan, men då är ju också SSKs försvar där och ser där undan. Jag tycker man är lite tuffare och hårdare hos Scholl också. Och man är där med klubbor, man är där med kropp. Man släpper inte till liksom de här öppna chanserna på samma sätt som man kanske har gjort lite grann innan.
Och vi har ju pratat om målvakterna under säsongen. Vi har bland annat pratat om den här statistiken på hockeysiffror.se där man tittade på, eller kunde titta på, vi pratade ju med Viktor Jansson där, analytikern som har den sajten, om det, och att man kan titta på mål, räddningsprocent och förväntad räddningsprocent. Och där konstaterade vi att både Scholl och Endre låg ju på minus, så att säga. Att de har sämre räddningsprocent än vad de förväntas ha. Och de hade ju också släppt in mycket mer mål än vad de förväntades göra sett till chanserna och utifrån hur chanserna registreras och så vidare. Nu kan man ju se att Scholl har vänt tillbaka det där till sin fördel. Så han ligger ju på plus nu. Och har, ja, trots en så svag start som det var, så har han sett i de senaste månaderna har han ju vänt tillbaka det här, så att han ligger på plus. Medan Endre fortfarande ligger på minus faktiskt i förväntad, eller i, ja, om man jämför mellan förväntat och den faktiska räddningsprocenten. Och även när jag tittade bara snabbt tillbaka på räddningsprocent bara under januari och februari, den riktiga räddningsprocenten så att säga, då är Scholl då på 8 matcher har 92,5 i räddningsprocent, medan Endre på 11 matcher har 90,0.
Mm, mm.
Så tar man bara liksom sedan årsskiftet egentligen, så är det ju, det ser ju bättre ut. Och ja, nu är det ju lite grann de här två matcherna kanske som får en att verkligen få upp ögonen för att man kanske har en bra målvakt i SSK trots allt.
Ja, han leder ju den här goals against average ligan nu också.
Ja, det gör han, okej.
Så att nej, SSK har en riktigt bra första målvakt. Det är liksom bara konstatera.
Det är inte för tidigt då att säga det, att nu är det liksom, nu har man en bra målvakt här, bara det är två matcher där han verkligen har imponerat så att säga. Sen var han bra mot Almtuna också. Det var inget fel på det målvaktsspelet där, men är ja, det för, kan man dra den slutsatsen bara av de här två matcherna?
Ja, varför inte? Jag tycker det är svårt att se liksom att han skulle gå ner sig nu liksom när han är inne i det här och vet liksom på vilken nivå han måste vara på. Han fick den här breaken som vi var inne på. Han känner sig fräsch. Han tycker det är kul och lite som vår kollega var inne på där, Marcus Langbrandt, liksom att den här nordamerikanska liksom mentaliteten, att man liksom höjer sig när det blir viktiga matcher. Jag tror nog det faktiskt.
Mm. Ja, jag får se. Det kommer ju ett par intressanta matcher nu, men det är ju, vi kommer in på det också de kommande matcherna. Det är ju framförallt onsdagens match här mot Mora som är en riktig prövning såklart. Och sen ja, resten av matcherna, det är ju fyra matcher kvar av grundserien mot motstånd längre ner i tabellen. De ska ju egentligen, ja, där förväntar man ju att de ska vinna naturligtvis. Sen hur det ser ut, det är nästan skitsamma faktiskt i det läget. Men Mora-matchen här, om Scholl, jag räknar med att han kommer stå den matchen, och gör han en riktigt, riktigt bra match igen, då ja, då är väl det kanske ett ännu ett kvitto då i så fall på att det har vänt på något sätt.
Mm.
Men det är ju timingen kunde ju inte vara bättre med 3 veckor till slutspel.
Nej, precis. Och nu är frågan då hur man vill matcha in Endre, om man nu vill göra det. Det vill man väl kanske, och någon av de här matcherna mot lite sämre motståndare på pappret.
Mm. Precis, nu har man ju Mora, sen har man ju Nybro borta på lördag och sen är det ju fri entré mot Tingsryd hemma onsdagen där, och sen Östersund borta i sista omgången. Så det är klart att Endre ska stå, ja, jag vet inte vilken av dem, men
Nybro kanske, om det håller stå 3 tuffa matcher.
Kanske, ja. Ja, vi får väl se, men det är klart att Endre ska ju inte sitta på bänken nu här hela vägen in i slutspelet. Det vore ju onödigt faktiskt. Men det är ju starkt av Scholl att jag vet inte, det känns som att han har varit så värst berörd heller av något av allt det här. Och det är klart, han lyssnar knappast på podden, men han de gånger man har frågat honom om det och sådär, så har han någon gång har väl erkänt att han kan göra det bättre, men han verkar ganska obekymrad över det här. Svårt att veta om det är på riktigt eller om man bara har den liksom ut, ja, att han det är det han ger sken av utåt sett, så att säga.
Ja, det skulle vara kul att se honom med hans game face någon gång, för alltid efter match och träning så är han ju alltid så glad och trevlig.
Mm.
Så det vore nästan kul, jag vet inte om han har varit med i någon intervju i TV4 någonting sånt där direkt efter match, så man kan se på honom lite grann. Men det får inte vi göra riktigt.
Nej, precis. Jag vet bara, någon träningsmatch och sådär som man stött på honom alldeles före okay. match så. Då har det inte varit något speciellt. Liksom. Så han, man ser att han är inne i sitt. Han brukar jonglera med lite bollar och sånt där. Och mm. liksom, det är ganska vanligt bland målvakter för att få igång reaktionsförmåga och sånt där. Men liksom, inte så fokuserad så att han inte kan liksom, bara skicka en blick och liksom så här hej hej liksom så där. Claes Ende är ju tvärtom. Han är ju superfokuserad och har 300 rutiner som man ska gå igenom och så där. Men Scholl verkar lättsam hela tiden egentligen. Mm. Så ja.
Han pratar mycket having fun. Jag menar underskattar inte det att man ska tycka att det är roligt också att spela alltså. Allting det behöver inte vara på liv och död liksom, men det är klart att det är viktiga matcher och viktigt och så. Men having fun, det är det han säger till mig.
Mm. Nej, och sen är det väl, ja, alltså det är ju många som har velat se, många utomstående SSK-supporter och annat har ju velat se en målvaktsvärvning under säsongen, och där har ju ledningen hållit fast stenhårt vid att de inte ska göra det. Och ja, jag vet inte om de kunde se det här komma, men det är i alla fall, det är ett beslut som just nu ser väldigt lyckat ut. Och sen har man ju Olle Eriksson Ek, just nu går ju Modo tillräckligt bra för att inte hamna i negativt kval i alla fall. Och ja, kan väl hamna i åttondelsfinal möjligtvis och sådär, men han finns ju också och är spelbar trots allt, så att målvaktsfrågan kanske inte behöver vara en särskilt stor fråga trots allt inför slutspelet.
Nej, utan det man har gjort är att man har investerat i det material man har redan, och det tror jag alltid liksom är en för att föredra. Sen är det klart att man har ju sett de här andra målvakts liksom värvningar eller vad man ska säga, de här namngivna som kom in i fjol och spelade bra, men det har jag ju SSK också nu i Olle Eriksson Ek, precis som du säger, men man behöver inte oroa för att om Thomas Scholl liksom ska stå första liksom kvartsfinalmatchen
överlag annars från om vi glömmer Almtuna-matchen som ja, jag vet inte, jag minns knappt vad som hände där, men det har ju varit väldigt mycket fokus på de här två matcherna mot Djurgården och Björklöven, och ja, det är väl inte otänkbart att även spelarna hade mycket fokus på dem med tanke på att det var, ja, det var kanske lite ointresserat lite titt som tätt i den där matchen mot Almtuna. Men vad tycker du har stuckit ut förutom Thomas Scholl i de här två matcherna mot Djurgården och Björklöven för dig?
Ja, nej, men det som sticker ut är ju ändå liksom att man kommer från en sämre insats från Almtuna och är så pass påkopplade som man ändå är mot Djurgården. Jag tycker att det kanske är SSKs bästa match som man gör, åtminstone på hemmaplan där.
Mot Djurgården?
Ja, vi har ju Brynäs-matchen borta också, möjligtvis också, som du skrev om, kommer jag ihåg. Men man måste komma ihåg att det är inga robotar, det är människor, det är liksom Almtuna borta, och sen vet man att man har Djurgården och Björklöven hemma. Man laddade om, man ställde om och gör alltså de här två riktigt, riktigt bra laginsatserna. Det tycker jag visar på karaktär i laget helt enkelt, och att man är på en bra liksom, plats just nu. Sen får vi se Mora då. Ikväll blir det när det här kommer ut.
Precis, onsdag morgon är ju alltid poddsläpp och vi ska till Mora och kika på den matchen. Nej, men jag tycker att tittar man tillbaka, det är ju inte bara de här två matcherna, men defensiven sticker ju ut lite grann, även om mot Björklöven de släpper till en del chanser, absolut. Och även mot Djurgården finns det ju chanser naturligtvis. Det är ju inte så att man spelar hockeymatcher helt utan att släppa till chanser, men det är ju en defensiv som har täppt till ganska bra senaste tiden. Tittar man ungefär en månad tillbaka så är det ju ett SSK som väldigt sällan släpper in tre mål. Ens tre mål ska jag säga. De har inte släppt in mer än tre mål sedan de faktiskt mötte Mora den 28 januari. 5-2 på hemmaplan. Men sedan dess så har man ofta släppt in två mål kanske. Ungefär. Och det är en styrka. Det är en jättestyrka. Mm. Och det är ju det som är det här lagets fundament. Och därför tycker jag att det är viktigt att man hittar tillbaka till det. Man var ju uppe och svajade någonstans där jag vet inte när det var exakt, någonstans runt efter årsskiftet eller kanske runt mellandagarna där, när man skulle, jag vet inte, man tappade konceptet lite grann. Det pratade vi om i podden, vi skrev om det också, att den här identiteten, att den höll på att försvinna lite grann. Och man förlorade den någonstans i någon ambition om att börja spela mer kreativt, att man skulle, ta ut svängarna mycket mer än vad man egentligen behöver göra, och jag tycker där har man hittat tillbaka på något sätt i, och det visar ju verkligen de här två matcherna, att det är en robust defensiv som det här laget bygger på. Och jag tycker också att det är väldigt intressant inför slutspelet att det är verkligen SSKs USP. Det är deras unika superkraft helt enkelt. Att ska de gå långt i slutspelet så är det ju det här spelet som ska räcka. Och även, det var ju inte länge sedan de mötte Brynäs och hade 0-0 länge i den matchen på bortaplan. Vet att de har stängt ner Brynäs tidigare. Och med tanke på att Brynäs är den stora favoriten, kommer ju vara inför slutspelet, så är ju känslan ändå att SSK med det här spelet och med det här lagbygget kan egentligen slå alla lag. Sen om man kan slå alla lag i bäst av 7 matcher, det vet vi ju först när vi är där, så att säga.
Jag tror att de måste nog sätta lite fler chanser framåt också om de ska gå långt. För om man ska gnälla på någonting så är det väl lite det ändå, att de bränner lite för mycket lägen. Men de har ju prioriterat också defensiven i de här två matcherna, för de ville verkligen, verkligen, verkligen vinna mot Djurgården och Björklöven. Så jag har en viss förståelse för det, faktiskt.
Ja, men visst är det så. Det håller jag med om. Alltså, det behöver bli mer effektivt. Och där kan man bli mycket bättre. Och ja, det är det någon spelare sådär som du känner har varit mera chanssumpare än andra, så att säga? Är det någon som sticker ut så som du känner skulle... Den där spelaren skulle behöva lyfta sig lite mer. Den har haft mycket chanser men inte gjort så mycket mål på sistone.
Har jag någon riktigt egentligen där?
Det är levererar lite... andra, alla femmor då?
Nej, men det är väl lite den här som också Marcus var inne på lite grann med Turgeon och Matteus. Vad som har hänt där egentligen? Mm. Den linan egentligen. Nu är Blomstrand borta då. Nu kommer Lillegren in där. Den har väl inte liksom... varken skapat egentligen eller liksom satt i chanserna så här, så att, men det skulle kunna vara dem i så fall, och kanadensarna. Mm. Tror du själv?
Nej, men jag tycker ju att Stelio Matteus har inte varit lika framträdande som han brukar vara, och han brukar kanske inte vara så framträdande i spelet heller, men sen brukar han ändå dyka upp och sätta någon puck titt som tätt. Nu har det inte varit på ett tag. Turgeon kanske inte haft riktigt, inte egentligen under hela säsongen, att han har producerat särskilt mycket, men just Matteus var ju riktigt i riktigt bra form ett tag. Mm. Och vad det beror på att han inte har gjort så mycket poäng på sistone, det är ju svårt att veta såklart. Men kanske kommer igång, kanske ja, jag vet inte, vi får väl se, men just den kedjan tycker jag med Blomstrand, Matteus och Turgeon, den har ju inte varit särskilt bra faktiskt. Nej. Det är andra som har lyft laget.
Ja, och den här nya kedjan med Alba, Halestam och Pitkinen har ju varit SSKs bästa faktiskt. Mm. Åtminstone de här två matcherna, tunga matcherna, faktiskt överglänst första kedjan, tycker jag. Och det tror jag är ett svar som ändå SSK vill ha här. För den här nya finländaren som man har fått in är ett fynd. Det måste man ändå också kunna konstatera nu efter vad är det, fyra matcher var fem poäng. Han har gjort minst en poäng i varje match.
Mm. Nej, det är verkligen. Och gjorde ju ett jättesnyggt mål mot Djurgården. Mm. Och väldigt fint spelsinne och bra tajmad pass bakom ryggen till Liljevall som också gör det väldigt bra på egen hand sen. Men det är ju bra spelkänsla där i mittzonen från Pitkinen när han lägger fram den pucken. Mm. Helt perfekt tajmad till Liljevall. Och det är ju ett fåtal matcher. Och ja, apropå Matteus till exempel som nu är inne i en liten svacka kan man väl säga. Så ja, Pitkinen kommer in här och gör bidrar direkt. Och vi får väl se, man ska inte ropa hej där heller. Även han kan väl hamna i en svacka såklart. Men när såg man en spelare göra intryck så här snabbt rätt in i laget bara och bidra på det här sättet? Det är inte sällan, eller det är inte ofta det händer.
Nej, och den jag kommer på, det är ju den här backen Adam Wilsby som kom in från Skellefteå. Han kom in rätt så tidigt på säsongen i och för sig, men det var ändå mitt under säsongen. Och han gjorde ju alltså 30 poäng på 41 matcher i SSK som 19-åring. Han var ju helt magnifik. Men jag vet inte om du har någon annan där som du...
Nej, men jag tänkte faktiskt också på honom när jag funderade på den här frågan lite grann. Ja, det var ju verkligen en dundersuccé från match 1 i princip. Alltså han blåste ju oss alla av banan nästan med sitt spel och ja, det är väl, ja, det blir svårt att toppa det för någon egentligen. Inte ens Pitkinen kommer väl upp liksom i att göra sånt avtryck som just Adam Wilsby gjorde, som var så drivande i spelet och flashig och rolig att titta på och dessutom gjorde en massa poäng. Men annars så jag började titta tillbaka lite, gjorde en lista här över januari-februari värvningar och då är det ju sådana som Justin Pogge till exempel som kom in och var bra i mål där. Det var under en väldigt kort period. Annars just Ludvig Blomstrand faktiskt gjorde det ju väldigt bra när han kom säsongen 17-18 och gjorde 4 mål på 5 matcher i slutspelsserien som det var då. Och det var ju ett ganska bra starkt intryck så. Och blev ju kvar också. Blev ju en SSK-are också. I övrigt så vet jag inte riktigt faktiskt. Men det är sällan det sker i alla fall.
Mm. Och det säger ju en del om vilket fynd Georgsson kan ha gjort här. Jag fick ett mejl här från Janne Willman som var material, han var ju materialare i SSK mellan 1983 och 1993 och han driver den här Facebook-sidan Södertälje SK för nostalgiker och han jämför med Juha Lind finländare som var här när var det Andreas? Det var
03-04 där omkring ett par säsonger.
Det är lite för tid för oss va? Eller för dig?
Jag var inte här och följde SSK då.
Nej. Men namnen känner man ju igen och han var ju här faktiskt, var det 3 säsonger i alla fall han gjorde här?
Jo, precis. Jo, men han kom ju från NHL och var ju landslagsspelare i Finland och alltså en väldigt bra spelare. Mm. Så, och det är ju många som kommer ihåg honom såklart. Mm. Och
jag tycker det är en intressant jämförelse just i alla fall med namnet, stjärnnamnet. Mm. Om SSK kan få ut någonting i den stilen så är de ju jätteglada för det såklart.
Men vill man tyckte att det var alltså spelstilen som det var likt eller vad tyckte han var likt? För att Pitkinen är ju inte på den nivån som Johan Lind, alltså, han var ju på världsnivå så att säga.
Mm, precis, jo så är det väl såklart. Men det var väl mer kanske spelstilen och ja, just att han var finländare. Janne Willman är ju själv finländare också så att
ja, precis.
Vi har fått en liten Finnish connection här nu i SSK.
Mm. Jo, precis. Ja, jag fick ett mejl också från Willman faktiskt, men det var på ett annat ämne. Men han är ju från Kuopio, Willman, från samma stad som Pitkinen och följer ju det här laget Kalpa. Jag fick ett mejl om att jag hade blandat ihop Kalpa och Saipa där i en tidig version av texten om Pitkinen. Och det backar jag från snabbt och erkänner mitt misstag att nej, jag har inte full koll på finska klubblag med konstiga namn. Men jag tycker det är imponerande med Pitkinen i alla fall just hur han kommer in i laget. Och det är ingen tvekan om att det är en spelare som är i form. Han har ju egenskaper som SSK behöver. Och jag tror inte vi hade kunnat förvänta oss att det skulle vara en spelare som kom in så här i slutet, sista veckan före deadline och bli så här tongivande på en gång. Och då har man dessutom fått in Amil Krupić som också fyller sin roll väldigt bra och ja, att just sista veckan få in 2 spelare som är etablerade som kan, ja, båda kan ju inte ligan men båda är ju, ja vad säger man, båda är starkt bidragande direkt och hittar sin roll också på en gång. Det är väldigt bra. Mm. Väldigt bra.
Komma med ett inspel här bara med Willmans mejl här som jag fick.
Mm.
Han har samma skridskoåkning samt spelsinne som den gamle Linto,
just det,
som Juha kallades. Så det var det som han tyckte. Han tyckte att det fanns stora likheter då med forna SSK-spelaren Juha Lind.
Mm. Men så kan man ju, de parallellerna går ju att dra. Dessutom är ju SSK på en lägre nivå nu än vad de var då. Mm. Så att, jag menar, det är ju inte relevant. Det går ju inte för SSK att värva en världsspelare som Juha Lind. Det går ju inte i nuläget men det kunde man då och det är klart att det kan finnas egenskaper hos Pitkinen som är på hög klass ändå, han har ju gjort mycket poäng i finska ligan också faktiskt så att intressant. Och får se om det blir lika stor legendstatus på Pitkinen, då får han vara kvar ett par säsonger och bidra ännu mer men jag tror inte alls det är omöjligt att Pitkinen kan bli kvar en säsong i alla fall.
Det tror jag
kommer in så pass sent också så att, och har lite skadehistorik och lite sånt där så att, det beror på hur bråttom man själv har.
Ja, och sen om man trivs i klubben vilket jag tror att han gör Och jag menar, Södertälje är ju, som vi har varit inne på, att ha en betydande finsk befolkning här i Södertälje. Så det är därför vi, som det kan vara, finnas lite relevans att prata lite grann om de här gamla finländska storspelarna. Och nu när vi har, ja, vi har tre finländska spelare i Södertälje nu.
Mm. Precis, så ja, de, vi får se hur det blir med Vetti Vainio. Men Olli Vainio har ju i alla fall ett kontrakt för nästa säsong. Och SSK kommer säkert behöva en första center eller en center högt upp i hierarkin, i alla fall en offensiv center nästa säsong. Den luckan finns nog där, och Pitkinen vill ju vara center, så att det är nog inte omöjligt att det jobbas på en förlängning där ganska snart i alla fall, när han imponerar så här mycket som han gör.
Mm.
Och verkar trivas bra också, verkar ha kommit på plats på ett väldigt bra sätt.
Ja, han kom ju då den dagen när Olle Vainio var i rinken och snackade då med Ove Karlsson, och team manager, lagledaren. Och det är Olle Vainio som har tagit hand om Pitkanen. Skjutsade honom till hans gamla lägenhet där Vainio hade bott då.
Just det, Pitkanen har fått ta över Ollis lägenhet. Olli har bytt lägenhet i Södertälje helt enkelt. Ja,
ja precis. Mm. Så, och de kunde snacka finska då, och ja, det är tack vare Pitkanen, eller tack vare Olle Vainio, som Pitkanen är hemmastad i SSK nu.
Mm. Ja. Nej, och just Olli verkar också trivas väldigt bra i Södertälje just, och ja, nej, det verkar funka väldigt bra. Det där, och det finska spåret kanske finns mer att hämta där borta för SSK,
ja,
på andra sidan pölen. Men överlag då inför den här veckan, det är lite skador, och du var inne på det förut, men hur ser läget ut nu? Du var ju på träningen här på tisdagen. Jag var kvar på redaktionen, så vad såg du?
Albin Karlsson och Ludvig Blomstrand missar alltså matchen mot Mora. De har lättare skador. De är dag till dag. Det är alltid svårt att säga. Mm. Day to day, dag till dag.
Ja.
Och det öppnar ju upp för Jakob Jerselius ju.
Mm.
I och med att Blomstrands frånvaro. Och då snackar lite grann med Jakob om det.
Jag tror att man kommer lyfta upp, kommer man lyfta in Jerselius in i fjärde, och så kommer Victor Lillegren flyttas upp, eller hur tror du man kommer göra?
Han sa ju själv att han förmodligen kommer vara extra forward eller ikväll då.
Just det, precis. Dala Vio och, ja just det.
Mm. Ja, precis. Yes. Mm. Men det är mycket, jag menar, är man extra forward i SSK så brukar man ju alltid få rätt så mycket speltid ändå.
Mm.
För de gillar ju att rulla runt på sina spelare.
Mm.
Så ja, det här är en chans för Bjarkelius nu då att visa vad han går för.
Mm. Ja, får se hur mycket speltid han får då helt enkelt. Men bra. Och Albin, det är ingenting som är oroande egentligen på någon av de här. Eller Albin Karlsson vill man ju såklart inte ha borta en längre tid.
Nej, inte enligt Bogren i alla fall. Det är inget allvarligt, säger han, sa han till mig idag.
Mm. Och även Daniel Norbe med röd tröja.
Säkerhetsåtgärd. Han spelar ju mot Mora.
Mm. Ja, men det är någonting som stör där.
Ja,
det var en sjukdom för ett tag sedan som vi nog märkte av att nej, det var nog inte så mycket sjukdom, tror jag. Det var någonting annat som de mörkade lite som en sjukdom. Men vad exakt det var, det vet vi ju inte.
Nej.
Men det, ja, och vet ju inte om det är samma heller. Det behöver ju naturligtvis inte vara. Så att, ja, det...
Ja, men på något sätt är den ändå skör, backsidan. För det räcker bara med någon skada på någon. Så, jag menar, när backsidan är hel och frisk, det är nog seriens bästa, och SSK spelar väldigt, väldigt bra hockey när man har alla hela och friska. Men så fort det blir någon som är sjuk eller skadad, då kan det röra till det lite. Nu har de ju klarat sig ändå här, men vi får se om de, nu vet inte jag exakt vad juniorerna ser ut imorgon, men de lär väl ta med sig rep i alla fall, va? Mm. Om det går, så att säga. Eller om de nu kör, om de fortsätter med sex backar.
Ja, nej, vi får väl se. Men ja, det är ju en väldigt stark backsida. Helt klart. Så undrar om inte Brynäs ändå kanske lite bättre. Men det kanske är de två försvars.
Ja, jag tycker Brynäs är bättre som... offensiv i så fall än vad SSK har. Ja,
det är de ju, absolut.
Det...
Men alltså, det är ju en... Det är inte omöjligt att det är de två försvarsuppsättningarna som är seriens bästa och som kommer ställas. Ja, vi får se om de ställs mot varandra i en final till slut.
Ja, det vill väl vad alla hoppas på, va? Det är inte det drömfinalen? Eller vill ni ha några andra lag där?
Mm. Kom gärna med inspel förresten om spelare som har gjort intryck på kort tid i SSK. Mm. ni som lyssnar. Får jättegärna höra av er med exempel på det. Kan vi dra det nästa vecka, för Mika Pitkinen var aktuell ett tag till att prata om, säkerligen. Så har ni några sådana gärna från förr som kan vara några som inte vi kommer ihåg eller var med om. Så, sen är det ju många som har gjort intryck som man kanske har glömt bort genom åren. Det,
säkert.
Det finns ju ett par säkert som kommit in och ja, imponerat på kort tid. Men apropå Blomstrands skada, vet vi något om vad som hände där med, för han var ju på väg av, eller han fick en smäll, va, och hade svårt att ta sig av isen. Det var det som ledde till den där utvisningen med för många spelare på isen.
Ja,
och vilket då, många var irriterade på ju, såklart, eftersom det har hänt ett par gånger nu.
Ja, och man trodde då att det var Blomstrands fel för att han sölade till båset. Fick vi lite kommentarer om. Men så var det inte fallet, utan det var att han hade fått en smäll och hade ont och hade svårt att ta sig av. Och Liljevall hann inte uppfatta det, men det går fort där ute. Man måste komma ihåg det. Och det var det som ledde till att det blev för många spelare på isen. Så det har egentligen funnits förklaringar till varje då match, lagstraff som man har fått i de här tre matcherna. Men Liljevall tyckte kanske att man kunde snacka lite mer om de andra två, för den här var ju bara på grund av att Blomstrand fick en smäll och ont och kom aldrig tillbaka i matchen heller.
Den där mot Almtuna när de gjorde den i förlängningen, så att det blev det här tillfället när Almtuna plockade målvakten och spelade 5-3. Den utvisningen var ju otroligt klantig. Där var det ju spelare som hoppade in bara som inte skulle vara inne. Så ja. Där förstår jag att man är irriterad. Och Bogren var ju väldigt irriterad. Men han var irriterad på allting, ja, i för sig där, jo, i Uppsala.
Han steaming, jag vet inte, ja, vad är översättningen
till svenska? Han kokade.
Ja, tack.
Höll på att koka över. Ja. Nej, men det förstår man.
Så då tar man bara 2 minuter med honom. Då står man inte där och pratar en kvart och 20 minuter om liksom hur dåliga de har varit. Utan då får man ta det bara. Och han får säga det viktigaste, sen får han gå till bussen.
Dessutom fryser man alltid arslet av sig när man står i korridoren i Gränbisall och ska ha intervjua. Ja. Då vill man ta sig därifrån själv så snabbt som möjligt.
Så är det.
Men annars, Blomstrand är ju, apropå hans skada just, vi får se. Det var inte så allvarligt ändå då.
Nej,
vi får se när han kommer tillbaka, om det redan på lördag. Men vi har fått kommentar på Blomstrand just från Rövjanne, som han kallar sig, underbart namn. Om Blomstrand, att han är säsongens stora mysterium. Och det är ju en forward som inte riktigt får ut så mycket av. Även nu är han ju inte med då den här veckan kanske, men ändå. Alltså, jag såg det, inte gjort mål nu på 12 senaste matcherna som han har spelat. Sen har han varit borta för någonting och haft någon skada här och där. Och så har han haft sin avstängning. Och det var i och för sig länge tillbaka. Men inte fått att lossna riktigt ändå, Ludvig Blomstrand. Vad tänker du kring nummer 80?
Nej, men jag tänker att han är en vattendelare. Jag såg någon kommentar om att sluta gnäll på Ludde. Han behöver sitt slutspel med sin storlek och sin fysik, och att han liksom, och man kan liksom trampa lite rakare på mål och så. Men sen är det som du säger, poängen har ju liksom inte trillat in i samma takt som när han var här sist. Men ibland så får ju spelarna såna här säsonger. Det blir lite ryckigt. Avstängningen som vi är inne på har jag funderat på, tror jag, påverkat honom. Det är en idiotavstängning som han åker på. De där fem
lite
matcherna.
Oflyt är den också, den klubban som åker upp där.
Ja, men
inte,
att det blir fem matcher och så vidare.
Han gör den flit.
Nej, disciplinnämnden skulle säga att han liksom vevar med klubban mot huvudet. Ja. Jag tror att det kan ha en viss del med att göra. Men sen är det bara så att han har inte lyckats helt enkelt. Och det,
med idiotavstängning menar du att det var disciplinnämnden som tog ett konstigt beslut?
Ja,
inte
absolut.
Nej,
där är jag på Blomstrands sida. Nej,
ja,
precis.
Exakt.
Jag är på Blomstrands
sida. Bara för förtydliga det här så att man förstår.
Det är jättebra. Och hade jag åkt på en sån så hade jag blivit störd av det. Liksom. Att man, så att det kan ha en viss del med bidragande orsak. Men sen, och sen lite skadeproblem och sådär. Vissa säsonger blir så här för spelare.
Ja, men vi berömde ju honom kanske lite mot opinionen efter matchen mot Brynäs, när vi tyckte att han var ändå rätt okej och var en av de som skapade saker, banade väg för andra, vann dueller och jag tycker att han kan vara väldigt bra, och jag tycker att det har setts i vissa matcher mot bättre motstånd också, framförallt att han har verkligen tagit initiativ och försökt vara en ledande spelare på isen faktiskt. Så att jag tycker inte att han är så riktigt så dålig som vissa tycker då, eller att han är ett ett mysterium. Det som blir problemet är ju att nu har han tappat sin roll i powerplay till exempel. Mm. Och han spelar ju inte heller boxplay. Och spelar man då i en kedja som är lite kall som nu den är med Turgeon och Matheus, så blir det ju inte så mycket istid. Och det blir en ganska liten roll för honom, och då blir han ju mer som en breddspelare nästan.
Mm.
Och hela den kedjan blir ju en kedja som nästan spelar 0-0 snarare än att de ska driva spelet framåt och skapa chanser. Även om de skapar ju chanser trots allt, det gör de. De har inte fått så bra utdelning. Men tittar man januari-februari, gick tillbaka och kollade på Blomstrand, han är ju faktiskt minus i mål med honom på isen i de 18 matcherna som de spelat i januari-februari. Och samtidigt så har de bara gjort, eller han har bara funnits på isen när de har gjort 2 mål i powerplay. Så han är egentligen konsekvent spelat i den andra powerplay-formationen, som konsekvent hela säsongen också har fått mindre powerplay-tid än den första, där oftast Videll och Mac Eriksson och company har huserat och gjort det bra. Så hans roll har ju blivit klart mindre än vad det kanske var tänkt. Och vi minns ju från förr hur han har stått i den högra cirkeln och har sitt vassa skott som kan vara helt otagbart, även om det är målvakten har frisikt och allting. Men den skärpan har han ju inte riktigt haft den här säsongen heller. Det har varit ganska få gånger då han har fått utdelning för sitt, alltså på sitt skott därifrån den positionen. Och det är som att det funkar inte riktigt i den här ligan längre att stå i den högra cirkeln för honom att skjuta. Men rätt vad det kan det ju lossna också. Mm. Men just nu så känns det som att det krävs någon skada eller att det av någon anledning blir en ledig plats i powerplay igen för att han ska få den chansen att stå där i högra cirkeln.
Ja, nej, han har inte kommit igång den här säsongen helt enkelt. Men jag har ju sett att han ifrågasätts också för sitt jobb, att det skulle vara hårt.
Mm.
Men det,
nej, det håller jag inte alls med.
För det skrev ju vi också efter någon match. Liksom, att det hårda jobbet, det finns där. Och det sa ju Liljevall så sent som nu efter matchen här mot Löven här, att hade han inte fått den här smällen så hade han åkt till båset lika hårt och fort som alla andra.
Mm. Jo.
Så det gäller att vara rättvis också i sin kritik.
Det är väl just att man kan, om man jämför med andra spelare, så är ju säkert andra mera, har en annan frekvens i sin skridskåkning, tar fler skär när de åker, kanske jobbar på ett mer yvigt sätt på något sätt än vad i rörelsemönstret så att säga, och får det att se ut som att man kämpar hårdare än vad Blomstrand gör. Men det är ju hans stil, alltså han har ju den här han är ju lite som en finlandsfärja nästan i hur han åker. Han tar ut stora svängar, han är också väldigt kraftfull när han kommer fram och ja, han har lite större vändradie bara än vad alla andra spelare har, men inte heller långsam. Så att tittar man också lite på vilka poäng han har gjort, så jämför man med till exempel Stelio Matheus och Victor Liljegren, så har ju Blomstrand faktiskt gjort fler viktiga poäng som är alltså avgörande, mer första assist och mer poäng som har bidragit till att vara avgörande i matcherna. Så att, men det är just det här med att han har en sån liten roll nu i laget tror jag, som gör att man förväntar sig naturligtvis mer.
Ja.
Men det var aldrig tänkt, tror jag. Det skulle aldrig bli den här säsongen när han gör 50 poäng. Det fanns inte de förutsättningarna, tror jag, riktigt. Utan det är andra spelare som har klivit fram.
Nej, jag tror att SSK-fans är kanske är lite för nostalgiska här. Med tanke på att SSK ligger tvåa i tabellen med Blomstrand i den här lilla rollen som han har just nu. Och då kan man bara tycka sig att det kan bli som en bonus för SSK om man nu får produktion från honom också lite längre fram, vilket inte alls är omöjligt. Jag tycker att kapaciteten finns ju ändå där.
Sen var det nog tänkt från början att till exempel Dyk och Blomstrand skulle kunna spela ihop, till exempel. Eller att kanske Macke Eriksson och Blomstrand skulle spela ihop, att de skulle kunna hitta någon form av kemi, men så har det ju inte blivit. Och då har jag inte heller hittat någon riktig radarpartner sådär som det klaffar med. Och hade han gjort det så hade det naturligtvis blivit något helt annat. Och ja, han har ju kontrakt för flera säsonger, så det kan ju bli att de hittar den centern till honom en annan säsong.
Mm.
Vi får väl se. Men, eller så kommer han igång i slutspelet. Vem vet. Men ja, det är nog lite förklaringar i alla fall det här till varför det har blivit som det har blivit. Och nu är han ju mer av en breddspelare, och ja, får man nog ta honom för det också den här säsongen i alla fall ut. Och så får man se till nästa hur det kan bli. Tänker jag.
Mm.
Annars konkurrensen just vi pratade om det att Bjarcelius kommer in i laget här nu, och nu blir det väl att det ger sig lite av sig självt då när det är lite sjukdomar och, eller förlåt, skador och sånt då, som gör att ingen behöver sitta på läktaren egentligen. Men du pratade lite med Liljevall om det här, på det här ämnet, just hur man hanterar det där.
Mm. Nej, men det är ju som han som lagkapten, så gäller det för honom att hålla humöret uppe då på sina lagkamrater. Och då peppar de med det här snacket om att man blir behövd. Man kommer bli behövd även fast man sitter på läktaren en match. Så kan i nästa match kan det lika närmare vara så att man spelar den matchen med tanke på skador och sjukdomar som kan dyka upp. Att alla är lika viktiga, säger han. Och nu får vi se här. Nu Bjarcelius, extra forward då mot Mora. Sen kanske någon annan är borta till Nybro till helgen om inte då Blomstern hinner komma tillbaka. Vi vet ju inte. Bogen säger att det är dag till dag, men det kan ju också vara en vecka också. Vi vet ju hur hemlighetsfulla de är. De är nu kring skador. Och framförallt nu vid den här tiden på säsongen så vill de inte ge någonting gratis till motståndare alls.
Mm. Men vi kan väl höra lite på hur Liljevall resonerar om det här.
Nej, men alltså, jag menar, någonstans så är det ju liksom så här, det är hårt konkurrens om platserna. Jag ser ju en jätteduktig spelare, kör på superhårt liksom, och man vet aldrig vad som händer. Idag så blev det en liten skavank på Ludde, jag vet inte alls hur det är med honom, han fick kliva av liksom. Så det gäller att hur det än må vara liksom, det är klart att man blir förbannad och frustrerad liksom på tränaren om man inte får spela. Alla vill ju spela liksom, men någonstans så är det vi tillsammans som ska göra det, och vare sig man spelar eller inte så är man lika viktig för detta laget liksom, och det gäller att man är redo om chansen ges liksom. Så att det är viktigt att vi som kollektiv, även från tränarhåll liksom, har en bra kommunikation och kanske en extra liksom klapp på axeln att liksom, fan, jävligt bra jobb, kör på. För att i det långa loppet kommer vi behöva alla liksom, man vet aldrig vad som händer på vägen liksom, och har man grinat och tjurat ihop allt för mycket på ett negativt sätt liksom, för grinig måste man få vara, för blir man inte det så bryr man sig, så då är man inte redo om chansen ges liksom, och det kan vara att man slängs in liksom från ingenstans, och det gäller att man är förberedd både fysiskt men mentalt på att man ska gå in och göra grejer för laget. Så att det är en balansgång där, att det är klart att det är frustrerande och surt att inte spela, tycker väl alla liksom. Men någonstans så får vi som kollektiv och vi som lagtränare ha en bra kommunikation, peppa den spelaren lite extra liksom, för man vet aldrig om det kan vara en själv eller någon annan liksom. Men som jag sa, alla är exakt lika viktiga, och det är viktigt att det förmedlas liksom, alla känner det.
Ja, precis, för det handlar inte, det kanske bara handlar om de här två tre matcherna för Bjarcelius. För nu, som du säger, så kanske det är Blomstern, nu kanske missar någon match. Då kommer ju Bjarcelius in igen.
Ja, men precis, alltså, så här, och jag menar, någonstans säsongen är lång och det händer grejer på vägen liksom, så att det är viktigt att man har en bred trupp liksom, och jag menar, vi har, vad är det, 14 eller 15 jätteduktiga forwards liksom, så att det kan vara bra i längden. Sen är det klart att det ibland kan det vara frustrerande också. Det är en konkurrenssituation. Man får spela kanske mindre eller att man är utanför och så vidare. Men på något sätt så kan det också göra en stark, att man knyter näven och kör ännu hårdare. För när väl chansen kommer så kanske man går in och sprätter dit och avgör matchen liksom. Så det är en viktig balans där, att man både som individ men också att vi som är tillsammans dagligen liksom hjälps åt, har en bra kommunikation, peppar på, tränar bra. Så därför att alla, som jag sa, är exakt lika viktiga. Nu har det varit han som varit utanför, nästa match kanske det är någon annan, det vet man inte, eller blir han skadad, blir han sjukdom liksom, och då gäller det att man tränar på och har humöret uppe så att man är redo.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Viktig vecka nu då som väntar för SSK såklart. Inte lika viktig kanske som den som har gått, men det är ju slutspurten på serien. 4 matcher kvar för de flesta. Några lag, eller framförallt Djurgården, ska ju spela 5 matcher faktiskt nu. Vi kan ju komma in på det här, men SSK alltså Mora borta nu och viktig match förstås. Som sagt, 5-2 förlust blev det senast. De mötte Mora. Känns lite som ett sådär lite av en skräckmotståndare ändå fortfarande Mora, även om de har vunnit mot dem den här säsongen.
Ja, och nu tänker fansen då att nu ska man baka upp och slå Mora då, eftersom man har gjort det bra mot Djurgården, man har gjort det bra mot Björklöven, och nu ska man vinna dem med 4-1, 5-1 mot Mora. Nej, det tror inte jag, att så lätt är inte. Jag tror till och med att Mora kommer vinna den här matchen. Och jag tror inte att det är någon större katastrof heller. Du missförstår mig rätt. Jag menar, nu har man skaffat sig den här marginalen ner till tredje platsen. Det är tätt matchande. Man har gjort urladdningar för att bli av med de här spökena mot Djurgården och Björklöven. Och sen åka upp då till Mora som är tuff, tuff bortamatch. Jag vet inte, jag är inte så säker på att det blir poäng ens egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Men tar man poäng så då kommer man liksom se det som en bonus. Det är klart att man kommer liksom vara besvikna och jättearga om man förlorar. Men det viktiga för SSK är att man tar hand om de lagen som är kvar. Och det har man faktiskt inte riktigt gjort den senaste tiden. De här bortamatcherna mot Kalmar, det blir förlust. Nu har man alltså Nybro och Östersund borta. Och Tingsryd hemma. Tingsryd hemma, de städer man ju av. Det är jag helt säker på. Men Nybro borta, Östersund borta. Det är där SSK måste ta 3 poäng. Och inte tro att man liksom ska åka upp till Mora och vinna med 4-5-1. För det tror jag blir svårt. Och jag menar, jag kan göra fel såklart. Men det är min känsla just nu i alla fall.
Det vore otroligt konstigt om folk i allmänhet förväntar sig att Mora ska vara något lag som man dammar av bara och vinner med 5-1 på bortaplan mot. För det första, det finns nog inget sånt lag i den här serien överhuvudtaget. Och för det andra så ligger de ju alltså 4 i tabellen. Och är 7 poäng bakom SSK. Det är ju också ett av de här topplagen som ska besegras på vägen fram här om SSK nu ska vara en utmanare till SHL-platsen. Så att Mora är verkligen inget lätt motstånd. Och dessutom så är ju Mora tillsammans med SSK Brynäs, det är ju de formstarka lagen i den här serien just nu. Tar man de andra topp 6-konkurrenterna så är det ju Björklöven är ju i ganska svag form egentligen. AIK har ju 3 raka förluster mot Karlskoga, Nybro och Brynäs. Och Djurgården har också en sämre trend just nu. Bland annat förlust mot Mora förra veckan. Så att jag tycker att Mora är en dark horse. Alltså en liten, bakom SSK så är det ju en läskig motståndare som...
Absolut.
Ja. Alltså de har ju också slagit Brynäs den här säsongen och har en jättebra målvakt i Walter Ignatjev som har fått ett genombrott och ja, säkert kommer få många röster som årets målvakt tror jag i ligan och har ju kompetenta spelare på alla positioner. Så nej, det är ingen lätt motståndare alls. Så det är klart att de kan förlora den här matchen. För mig är det ju mest att hur det kommer se ut.
Ja, prestationen.
Ja.
För att med tanke på att de inte har vunnit på bortaplan alltså sen Karlskoga den 7 februari när man vann i sadden. Det är alltså det tasen.
Ja, intressant.
Ja, men som sagt, jag tror att man gör en liknande prestation. För det är också så att Mora är så pass bra så att man kan ju spela lika bra som mot Djurgården och Löven men ändå förlora. Vi måste komma ihåg det. Det är hockey. Absolut. Det här. Det kan hända precis vad som helst.
Nej, men prestationen blir viktigast och se lite hur det ser ut, känner jag också. Och det är klart, det vore inte fel om till exempel Stelio Matteos gjorde ett mål eller någonting. Va? Att man får ytterligare något svar kanske eller någonting. Man vill se att Thomas Scholl inte trillar tillbaka i några gamla synder. Nej. Och man vill se att försvarsspelet fortfarande håller ihop ganska bra. Och sen om det blir en 3-2 förlust, ja fine. Liksom. Det kan man stå ut med, men... Ja, det ska inte bli någon form av genomklappning. Det skulle ju bli oroande naturligtvis.
Ja, det är väl det enda som oroar. Liksom. Men sen, jag säger ju inte att SSK, att fansen tror att man ska vinna med 4-5. Jag tog i lite där. Men att man kanske förväntar sig att man ska åka vinna och ta 3 poäng. Mm. Det tror jag att man förväntar sig nu efter de här 2 insatserna. Och det vet jag inte. Jag är inte så säker på att det blir det.
Och när vi spelar in det här så är ju då Brynäs uppe på 100 poäng, 11 poäng före. Det kommer ju inte SSK ta igen naturligtvis. Nej. Så första platsen är ju körd och allting handlar om andra platsen för SSK. 4 poängs försprång till AIK just nu. Och AIK har ju alltså då Kalmar borta här på onsdagen, sedan Västerås hemma, sedan Björklöven borta och avslutningsvis då hemma mot Almtuna. Det är AIKs schema. Mora då, förutom att möta SSK, ska möta Björklöven på bortaplan, Västerås på hemmaplan och avslutningsvis mot Karlskoga på bortaplan. Ja, och sen är Djurgården då som har en match mer kvar att spela och spelar då mot Björklöven hemma nu då, som du nämnde förut, på onsdagen. Sedan har de alltså back-to-back fredag-lördag mot Almtuna och Västerås, båda på bortaplan. Sedan bortamatch mot hemmamatch mot Östersund och bortamatch mot Kalmar. Och Björklöven kommer ju inte komma i kapp SSK, det är 10 poäng som skiljer. Så att just kampen om andra platsen, det är ju det allting handlar om nu och det blir otroligt viktigt. Har en intervju som kommer gå ut här på onsdag morgon också som ni kan läsa med Robert Andersson, klubbdirektören, som pratar lite grann om hur de har dels budgeterat den här säsongen för slutspel och även hur mycket pengar det handlar om i intäkter för att ha en match med hyfsat fullsatt helt enkelt, och vilket man ändå kan förvänta sig borde bli i slutspelet sen. Ja, ni får ju läsa det naturligtvis vad han säger, men det man kan säga är bara att de har ju budgeterat för 3 stycken slutspelsmatcher den här säsongen, och det, ja, det kan ju naturligtvis bli bara 2 om de förlorar med 0-4 i matcher i kvartsfinal, men ja, det ser väl ut att kunna hålla hyfsat i alla fall, 3 slutspelsmatcher, och varje match med mer eller mindre fullsatt eller där omkring i alla fall är ju ett miljonbelopp ungefär i intäkter, så att det är ju rent ekonomiskt är det ju jätteviktigt att få den här hemmaplansfördelen, och att har man den då, kommer man ju 2 i serien, så har man den ju även i semifinal. Och som vi har nämnt tidigare flera gånger, det har ni säkert koll på också, men blir man 2 så slipper man ju topp 6 motståndet i kvartsfinal. Då får man ju välja mellan lag, ja, vad det nu blir över, men Brynäs väljer ju först och sen får man ju välja dem bland de 3 övriga sämst rankade lagen. Och då kan man ju välja ett lag som har spelat åttondelsfinal till exempel nyligen, som man kommer att ha gjort då. SSK kommer ju efter sista grundseriematchen att ha 9 dagars vila till kvartsfinal, medan då lagen som ska spela åttondel, de ska ju spela 2 eller 3 matcher, det är ju bäst av 3 serier där, och får bara 3 dagars vila mellan åttondel och kvartsfinal eventuellt, och beroende på hur länge de håller på. Mm. Men så det är ju ganska många fördelar med att framförallt få komma 2, för annars så, det har vi varit inne på förut också, kommer man 3 eller 4, då är det ju, då kommer man ju få möta något av de andra topp 6 lagen redan i kvartsfinal. Det vill man ju inte göra.
Nej.
Det blir ju något helt annat. Det kan ju gå till 7 matcher, för så tufft är det ju. Så hård konkurrens är det den här säsongen.
Men det luriga är att SSK förmodligen, om de kommer 2, kommer få Karlskoga, eller välja Karlskoga.
Du tänker att det är de som Brynäs undviker, så att säga?
Ja, jag tror det. Och SSK har ju 4-4 mot Karlskoga den här säsongen, men Karlskoga är ju alltså det andra bästa laget.
Ja, de har ju ryckt upp sig rejält nu.
Kalenderåret 2024.
Ja, de hade ju en jättedålig start och sen så har de ju verkligen ryckt upp sig. Och, ja, bra powerplay, bra målvakter och ja, mycket rutin i det laget.
Mm.
Nej, men visst är det så, men du tar ju hellre Karlskoga än Björklöven eller Djurgården eller Mora.
Så är det ju.
Eller AIK. Eller?
Jo. Eller det är det där liksom. Men jag tror ändå, med tanke på att man ändå har 4-4 mot dem, så tror jag att man väljer Karlskoga ändå. För jag tror Brynäs inte tar dem. Jag tror Brynäs tar liksom det vad de tycker är det sämsta laget av de där lagen.
Ja, men som vi varit inne på tidigare, SSK är riktigt formstarkt och man behöver inte rada upp 7-8 segrar i rad för att vara formstarkt i den här serien, utan det är alla lag vinner och förlorar titt som tätt. Det handlar om att vinna mer än du förlorar, och det gör ju SSK, och de har ju även, förutom att allt det här med att de har bra powerplay och bra försvarssiffror och allting, så är de ju också i sätt till underliggande statistik, jag ska inte gå in på det, men de ligger ju i topp i de flesta viktiga kolumner vad gäller underliggande statistiken. Så att allting pekar ju i rätt riktning för SSK.
Ja, nej, men SSK är bra just nu, men det kanske det kommer förlora mot Mora, så kommer det komma en del i affekt där liksom, och drar de på sig ett lagstraff för många spelare på isen, så kommer vi få veta det också. Mm. Men tänk på att de andra lagen har ju också svåra matcher. De kommer också tappa poäng de här matcherna som är kvar. Så SSK har skaffat sig ett grepp om andra platsen, och det kommer de kanske till och med fortfarande ha om de förlorar till och med. Det är så det ser ut i tabellen.
Mm. Absolut, nej, men det, så är det ju. Jag förväntar mig den här Mora-matchen. Jag förväntar mig att det ska vara slutspelskaraktär på den,
ja,
också.
Absolut.
Och det är ju två lag som är defensivt väldigt starka. Tittar man på all sån statistik, så är ju det två av de bästa lagen. Och vi pratade förut om försvarsuppsättningar och backsidor. Mora ska man egentligen inte räkna bort där heller, även om de kanske inte har de här spelarna som riktigt sticker ut så liksom på pappret, men det finns ju väldigt, väldigt kompetens där, och just kombinerat med Ignacev i mål, så ja, och det är ju två väldigt bra defensiva lag, Mora och SSK, så att jag tror det kommer bli en riktigt tuff batalj och svårt
att gå hur som helst. Som kan gå
verkligen,
hur som helst.
Men det
är prestationen, tänk på det, fansen där ute, att det är prestationen som ni ska bedöma.
Mm. Först och främst. Uddamålet eller någonting. Ja. Inte omöjligt.
Nej. Sadden, så. Straffar.
Ja.
Det är sånt som blir viktigt nu. Ja.
Mm. Det blir spännande. Och vi får väl se. Det kanske blir någon form av bonuspoddavsnitt, ja, också från oss här.
Ja, men det ska bli kul med en riktig roadtrip. Jag har ju varit nere i Västervik och åkt till Karlskoga, men det var åkte jag ju själv. Nu får vi åka med dig.
Mm.
Att nu är vi två stycken som åker upp till Mora, och det gör vi nu, för att det är en viktig match och det är viktiga poäng som står på spel. Och vi tänkte testa och podda lite extra, va?
Ja, vi får se. Någonting blir det ju, men det kommer inte bli lika bra ljud som det blir nu, utan det blir nog någon form av inspelning i bilen, tror vi, efter matchen på vägen hem.
Mm.
Och då kan vi ju inte ha samma utrustning som vi har när vi riggar upp så här på redaktionen, men någonting ska vi få ihop, och då blir det någonting som vi skickar ut där kanske på vad det nu kan bli. Någon gång på torsdagen kanske, eller någonting. Vi får se. Torsdag eller fredag beroende på oss, och sen blir det lite reaktioner bara. Ett kortare poddavsnitt helt enkelt, med vad som händer då.
Nej, men vi kör ju stenhårt alla tre nu, men vi kommer ju växla upp också, precis som SSK gör nu, verkar det som.
Ja, det finns väl lite planer i bakhuvudet på att trappa upp podden under slutspelet sen.
Mm.
Och kanske köra lite mer frekvent. Vi får se vilken form, det har vi inte riktigt satt i detalj, men ambitionerna finns ju där från oss i alla fall.
Vi ska komma ihåg att det här är den häftiga säsongen på hur många år då, Andreas?
Ja, det är jag skulle säga att det är den häftigaste sedan de åkte ur elitserien.
Mm.
Och det var ju den där häftiga 14-15 när alla lag satsade och serien, elitserien skulle utökas, men då åkte ju SSK ur istället. Så det var inte så häftigt. Det här är ju något helt annat. Mm. Och just eftersom det har varit så dåligt under så många år, pekar allting i rätt riktning nu. Och man har organisationen, man har struktur, man har ett grundspel, man har en identitet, och man har spelarna som kan avgöra matcher. Kanske har man nu även en målvakt också som räddar puckar utan att det ser konstigt ut.
Och inga, kommer på nu, och inga liksom, man har ju inte skickat några spelare. Liksom. Det är Bergman då, men han valde att bryta kontakter själv.
Ja, det är i alla fall
inte
ingen
skicka
som,
någon spelare i den här säsongen.
Nej, det har inte varit inga skandaler, inga fyllerkörningar, inga liksom orosmoment i truppen, inga som helst tecken på att det skulle finnas slitningar av något slag mellan personer. Nej, det är harmoni faktiskt. Och det är ju någonting som många SSK-are verkligen har väntat på, att den här klubben ska kunna vara på den nivån.
Mm.
Och kunna vara som andra topplag. Det har man ju frågat sig, varför är det alltid så här i SSK? Men i år är det inte så.
Nej, men de har en sportchef nu, Emil Eriksson också, som det är ju en liten snackis också, märker bland övriga i hockey-Sverige, att han har fått så bra sånt utfall som han har fått på sina sista minuten-värvningar. Mm. Kruppic, Harlestam och Pitkinen. Så det är egentligen bara att lyfta på hatten till honom. Han hade kanske lite tuffare då med en del värvningar i fjol. Men som sagt, i år har han inte skickat någon alls.
Trillade in ett sånt där mejl, man ska rösta på årets spelare, tränare, målvakt, jada jada, från Hockeyallsvenskan. Här som jag faktiskt röstade i morse på. Hade faktiskt Georgsson etta där på årets sportchef. Tycker det utifrån förutsättningar, utifrån förväntningar, utifrån vad klubben har varit någonstans. Det är ju det här med liksom hur starkt man ska värdera Daniel Stolt i Kalmar till exempel, eller Rasmus Aro i Nybro. Alltså att lyckas så här bra med de nykomlingarna som de är, och det är ju jätteimponerande. Men jag tycker ändå utifrån man får ändå lägga in där liksom med förväntningar. Förväntningar är, det är tufft att hantera, och pressen är väldigt stor här. Särskilt när man ser att de satsar och förväntningarna går upp ännu mer, och att få ihop det här så bra som de har gjort. Jag tycker att jag har faktiskt satt Georgsson etta på min röstsedel där. Får vi se.
Sen verkar ha lite bra hjälp också, och sen verkar göra ett gediget arbete också. Jag funderar mycket på den här Pitkanen ändå liksom, för att där tar han hjälp av Olivainio och han känner många och rekommenderar honom och sådär. Så att jag tycker det är imponerande att man liksom kan hitta en sån kille som Pitkanen, med tanke på hans liksom senaste säsonger som inte alls ser så trevliga ut liksom siffermässigt. Men då har man fått reda på det, att man liksom, han är skadefri nu, han har den här kapaciteten i sig, han har gjort en del bra säsonger, och så landar Georgsson honom då och visar det här spelet.
Nej, alltså jag tycker det är rätt. Alltså, det är klart att man ska, det ska ju vara ett lagarbete att värva spelare, och att ja, det ska inte vara en person som allting hänger på och så. Så det är klart att Georgsson får ju naturligtvis, han är ju ansvarig, han får ju också berömmet då när det går bra, men det är ju inte bara han som jobbar med det här såklart.
Nej, men det är just att du har den här lyhördheten, vad det jag vill komma till.
Ja, men precis, och det är ju jätteviktigt också att ha. Och ja, så är det inte i alla klubbar, vi behöver inte nämna några, men det är bara att titta.
Har inte varit i SSK heller den senaste åren.
Så är det verkligen, och det där med att satsa på en, två personer som ska köra hela racet själva, det funkade när det var Stefan Nyman och Leif Strömberg, men nu är det så, det är mycket mer avancerat nu tror jag än då, så att säga. Sen var ju de duktiga på det, de lyckades med andra förutsättningar än vad SSK har nu.
Nej, men just att man vågar ta de här tuffa besluten också, som kanske är nödvändiga för konkurrenssituationen. Man bänkar spelare liksom, man sätter dem på läktaren. Bänkar spelare gör man faktiskt inte, det var ju fel sagt. Man sätter dem på läktaren. Det är inte ofta man ser faktiskt att Bogren bänkar spelare.
Nej, det har nog funnits tillfällen då han kunde ha gjort det, men inte har gjort det. Han har ju uppenbarligen fått det här skeppet att styra åt rätt håll ändå, så att säga, utan att just ta till.
Ja, men kanske det tyder på någonting också då, gör det inte det?
Ja, absolut.
Att det är lite mer harmoni ändå. Stråle bänkar Weigel till exempel. Skulle ju Bogren göra något sånt liksom?
Det är en helt annan desperation i Löven nu tror jag. Det är lite mer panikartat än vad det är i SSK. Eller varför skulle det vara panikartat i SSK? Men i Björklöven är det ju mer, det är en helt annan press på dem där nu. Man ser att det inte funkar särskilt bra, och ja, man har behövt ta till mer drastiska åtgärder helt enkelt för att få ordning på saker och ting. Och man har, om man hamnar där till slut, det återstår väl att se då, om man får det.
Han har hotat med det, Bogren, med att bänka spelare och sådär, men det är sällan han gör det tycker jag.
Nej, han hade ju möjligheten här i veckan med då satt han Lillegren i fjärde kedjan istället och bröt upp den fjärde kedjan. Vi pratade ju om det då, ifall det går att göra det, eller om, jag trodde ju att fjärde kedjan konkurrerade så att säga inbördes med varann mest, och att man inte skulle peta ner någon av forwards på de tre övre kedjorna, och att man skulle peta ner någon av dem ner i fjärde, men så gjorde de faktiskt, så där hade jag fel. Det kunde han visst göra. Så där blev det ju någon form av konkurrens och Bjärselius hamnar på läktaren, men känns inte som att det drabbar, det vänder inte upp och ner på saker och ting riktigt. Det kanske räcker så. Man kanske inte behöver sätta Lillegren på läktaren, man kanske visar att här får Lillegren sitta i fjärde kedjan istället, och då det kanske sänder signaler tillräckligt.
Ja, jag menar, vi ser ju spelare göra misstag hela tiden, men de blir inte bänkade för det, eller liksom att det blir liksom inga repressalier, utan då har man en annan ledarstil, man pratar med spelarna och det verkar vara harmoni helt enkelt i SSK på ett helt annat sätt än vad man ser i andra lag.
Ja, men bra. Nu tror jag vi får vara nöjda då för den här gången. Vi har en spännande match mot Mora att se fram emot, och spännande vecka får se vart SSK står när vi har ett ordinarie avsnitt nästa vecka då av den här podden. Men vi hörs väl, alla ni som lyssnar, vi hörs väl någon gång här torsdag-fredag och pratar lite om hur Mora-matchen var. Så att ja, ser vi fram emot också.
Ja.
Från en bil någonstans i skogen i Dalarna.
Ja, men det är så det är. Det är så det ska, så det ska vara.
Det så det ska vara. Härligt. Ta hand om er allihopa. Tack Leif för den här gången.
Ja, tack själv Andreas.
Tack alla ni som har lyssnat. Ha det så bra, så hörs vi snart igen från en bil i Mora.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.